Hej och välkomna. Vi har ännu en härlig vecka här på Placera. Och den här veckan inleder vi med en riktig börsveteran, Georg Norberg, Jojje i folkmun.
Tack så mycket.
Ja, hur är läget?
Ja, det är...
Pollen.
Det är pollen.
Ja, det är liksom temat som vi hörs på.
Men det kanske vi inte ska bekymra våra tittare
om. Nej, vi struntar i det idag. Du, det är mycket fokus på rapporterna givetvis även den här veckan. Vi ska prata om det, lite av det som har varit och det som har kommit och kanske det som kommer också. Men du berättade för mig innan att det händer lite grann hos dig.
Ja.
Och ditt förvaltande, berätta.
Vi har ju 4 fonder, men vi kommer då att avveckla vår fond som heter Powerplay.
Varför gör man det? Liksom?
Ja, det hänger ihop med att vår partner lägger ner verksamheten.
Okay.
Där fonden hör hemma i Luxemburg. Och istället har vi aktiverat vår fond Allstar som vi tidigare använt för internt bruk. Så den sköt jag sedan årsskiftet. Så att för alla Avanza-sparare så är Allstar som gäller.
Och den går att hitta här förstås?
Den går att hitta på det eminenta fondtorget hos Avanza.
Fantastiskt.
Den har en väldigt låg avgift, 0,5%.
0,5?
Ja, så här är bargain. Man får halva priset för en gammal gubbe.
2 för priset av en.
Ja.
Gammal gubbe. Du, vi slänger oss in i rapportperioden. Vi har ju kommit en bra bit på vägen. Det får man väl ändå säga.
Absolut.
Om man ska försöka sammanfatta det. Hur skulle du sammanfatta det då?
Ja, egentligen kanske utfallet är ganska normalt. Jag gissar ungefär 50% har kommit in inline. 30% något bättre och 20% något sämre.
Ja, normalt.
Normalt. Ja. Det som är glädjande är att det inte är så brutalt stora kursrörelser i anslutning till rapporten. Även när det har varit lite bättre eller lite sämre.
Som vi har sett de senaste 2, 3, 4 kvartalen nästan.
Ja, särskilt i höstas var det ju obehagligt med 10-procentiga förändringar och så vidare. Så det har vi inte sett. Nej. Det finns ju givetvis mindre bolag. Mm. Men om vi tar då de här lite större som jag mest...
Så det är lite lugnare.
Lugnare, ja.
Men om man tittar på det, vi har ju sett sen i höstas hur vinstestimaten har kommit ner. Och så har vi sett sen årsskiftet till hur kursen har kommit upp. Ja. Det vill säga vi har fått den här multipelexpansionen. Och då vill man ju gärna tro att marknaden prissätter att vinsterna ska upp igen för att betala det priset. Får vi någon känsla för den här rapportperioden om vinstestimaten kommer revideras upp, stå still eller på vägen ner? Vad är din känsla?
Ja, det första jag tänker på är att jag tycker det känns lite som att vi är ungefär där vi var förra året. Mm. Det vill säga kurserna går upp väldigt mycket. Värderingarna går upp. Men vinsterna är inte riktigt där. Och sedan fick vi en oro för konjunkturen som resulterade i en rätt så ordentlig washout under hösten och särskilt under december. Vad hände sen? Jag Federal Reserve är där direkt och gjuter olja på vågorna. Och nu ska vi backa bandet helt här och kanske kan börja med QE igen. Mm. Marknaden tar till sig det här och eftersom det då inte finns något alternativ, obligationsräntorna är ju lite för låga, så går börsen upp igen. Mm. Men om vi talar om den här vinstestimaten då, så är det ju lite mer komplicerat förstås. Men du har ju en bra bild här på Atlas. Mm. Som kanske avslöjar någonting.
Jag tar den sen.
Ja, jag tänker med konjunktur så tänker jag att det är oerhört svårt att förutse att konjunkturen ska bli sämre. Rimligen så borde det ju bli det med tanke på att vi har haft en sån lång period. Jag har vissa som hävdar att en högkonjunktur dör inte av ålder.
Nej.
Men bakgrunden till det här, det är ju centralbankernas hysteriska doping.
Och som fortsätter då?
Och som fortsätter, ja. Som vi har gjort att vi har fått den här extremt långa perioden.
Men så man struntar i rapportperioden då? Är det bara ett räntespel?
Nej, i botten är ju ändå, måste det väl vara, att bolagens vinster ska vi sätta ett pris på.
Du, vi kan ta och backtrada lite då, innan vi går in på det som har kommit idag. Och titta på några rapporter. Det har varit väldigt stor fokus på verkstad. Du nämnde... Atlas. Men jag tänkte börja visa den här grafen. Det här är, jag slog ihop de stora svenska verkstadsbolagen som redovisar organisk tillväxt för en gång. Och så här har det sett ut. Sen Q2 så har det trendat ner. Fortfarande 6%, men då ska man veta att Alfa drar ju upp det här. De har ju en organisk tillväxt som är väsentligt högre än övriga. Men det kanske inte är så konstigt det här, att det trendar neråt så här.
Nej. Det är ju väldigt bra organisk tillväxt.
Ja.
Med tanke på det låga inflationsläge vi har och så vidare. Så att, det är en fantastiskt stark siffra egentligen.
Men du nämnde Atlas, ja. Och det var det här tror jag. Det här vita är ju då Atlas organiska tillväxt. Den ligger ju på en någon procent sådär.
Mm.
Men det som slår mig, om jag har räknat rätt, vilket jag tror, det är ju book to bill.
Mm.
Som stadigt gått ner och sen händer någonting här. Det här är alltså Q1. Det fjärde Q1, ja, precis. Mm. Det står jag inte under det. Men vad är det som händer där egentligen?
Ja, det är inte helt enkelt.
Nej.
Men min gissning blir att orderingången under förra året påverkades av att alla trodde att det skulle bli en sämre konjunktur. Så man sköt upp beställningar på olika sätt. Men sen så inser man då att nej, det verkar ju inte som det blir så farligt det här. Och då är man ju då tvungen att lägga sin ord. Därför blir det den här effekten då i Q1. Så jag tror att man tog höjd för en sämre konjunktur som inte direkt kom. Och,
men borde inte den här då också trenda upp?
Jo, så det hänger inte riktigt ihop.
Då kanske vi får se att den
tickar. Men det är ju starka siffror som Atlas har här.
Ja.
Och det är klart den här förväntningen om på vakuumsidan då. Mm. Den överraskade ju väldigt positivt.
Mm.
För där var ju förväntningarna mycket, mycket lägre ställda. Så det där är ju en väldigt volatil verksamhet som de har kommit in i.
Ja.
Som skiljer sig från kompressorverksamheten som genererar väldigt stabil och mycket eftermarknad förstås. Medan vakuum ser inte riktigt ut så. Där hoppar det upp och ner. Så den kanske i Atlas-fallet har viss påverkan här.
Du, Epiroc kommer imorgon. Så ja. Ser det ut sen avknoppningen. Epiroc, Atlas är ändå upp 40% i år tror jag. Kan det stämma?
Ja, eftersom den var, blev så
utbombad. Den blev utbombad där ja. Ja. Men Epiroc har ändå gått.
Ja.
Några tankar inför den?
Ja, jag är jättespänd att få se den rapporten. Mm. För det här kanske är liksom lite grann det första rena kvartalet där de är på egna ben och så vidare. Och om man läser in någonting från Sandvik så är ju gruvan oerhört stark. Så jag tror det är, pågår en massa intressanta cykliska efterfrågan i gruvindustrin som skiljer sig nu från tidigare. Jag tror att det finns drivkrafterna med batterier. Det är en del. Koppar.
Ja.
Och sen har vi de här ädelmetallerna förstås. Men sen är elektrifieringen.
Mm.
Så här är det ju superintressant. Underjordsgruvor kan elektrifieras. Och därigenom kan man ju spara ventilation och pengar. Så Epiroc är ju superintressant spel på elektrifieringen här.
Kommer imorgon när det är halvdag.
Ja.
Det blir intressant för det där. Jag tror det kommer imorgon.
Ja, imorgon kommer den, ja. Men Sandvik var väldigt stark.
Ja.
Och det är klart, Epiroc hoppar ju upp då när...
Men de verkar inte se någon konjunkturoro de här bolagen?
Nej,
de
jag tänker att sig. Nej, alltså gruvan kanske slipper konjunkturoro för att de har så mycket starka drivkrafter just nu.
Mm.
Det är väl också underinvesterat, det har man ju talat om. Att det var väldigt underinvesterat under lång tid.
Ja.
Så att, men nu är det ju inte riktigt så, nu har det ju varit starkt under de senaste två, minst två åren. Men det kanske håller i sig. Så att den där verkar ju inte ha utsatt för någon konjunkturell avmattning.
Du, en annan aktie som du ofta pratade varm om, det är Saab.
Ja.
I alla fall tidigare. Den har ju haft tufft kursmässigt. Jag vet inte om det är hållbarhet. Det kritikerna säger, det är ju att de har alltid bra orderingång. Men de lyckas aldrig förvalta det här.
Nej.
Det blir liksom inte, de får inte längst ner på resultaträkningen. Men det ser ju ut ändå som att de fick den. Det här är rullande 12 månader och det är väl den här vita vi ska ha lite koll på tycker jag.
Absolut.
Nu har det börjat trenda uppåt här.
Ja, det är...
Så är inte de slutar gnälla då skeptikerna?
Jo, man kan ju tycka det. Men då fick man en nytt oroa sig över och då var det kassaflödena som var så dåliga.
Nu skulle det bli nyemission snackas
det
om.
Nej, det var ju... Det var väl
ryktas
det. Nej, det var den där Magnus Dagel heter han. Som skrev, jag såg bara rubriken, jag orkar inte ens läsa skit. Nej, det tror jag
inte. Han är smart, Magnus.
Ja, han är jävla smart.
Ja.
Men det här är inget fastighetsbolag.
Nej.
Det här är ju däremot ett problematiskt verkstadsbolag med extremt långa ledtider.
Mm.
Så att de får ju, de lider ju mycket av det. Kassaflödet ser ju besvärligt ut. Men jag känner efter den här rapporten att jag litar på Buske. När han säger att fjärde kvartalet, då får vi sopa in det här.
Mm.
Då tror jag på honom den här gången.
Men Soros tror inte på honom?
Nej.
Han har blankat.
Men jag tror att Soros har gått i pension. Och att han har lämnat över det här till yngre förmågor. För han om någon borde väl veta att det är bra vapen. Jag tänker på Ungern 56.
Men det kan ju vara så också att den, jag vet inte om jag har kursgrafen här.
Jo, ja, här. Det har ett litet upptick här.
Nej, men det... upptick. Är det inte... Det snackas så mycket om att det, den försvinner ur här. Fler fonder från hållbarhet.
Här
och sånt
har
där.
Vi det stora problemet.
Vad var det här då?
Det var Q3. Man kan ju inte komma med den där...
Ja, just det. Du var förbannad då.
Ja, nej, Q3. Det är ju en skruttrapport. Och så kommer man och säger att nu måste vi ha en ny emission. Då läser man ju in att det är någonting som är riktigt illa här. Ja. Men så är det ju inte. Nej. De måste ju ha en större kapitalbas för att kunna hantera de här orderna. Alltså, de pitchar på orders på 400 miljarder. Det kommer de inte att få.
Nej. Och de måste vara med där?
Men de måste vara med där och det blir en enorm anspänning. Uh-huh. Nu tror jag ju inte att Indien, och det är ju en del pengar som ligger där. Men det som är nära förestående, det är ju Brasilien, ser hur det går. Om de kan få batch 2. Den är ju påtagligt i spel, men det dröjer väl till slutet av det här året. Och sedan är det ju så spännande med ubåtarna. Det är ju det som saknas. Det är ju kronan på verket. Ja. Att få en order av Polen eller Holland.
På ubåten.
På ubåten, ja. Det är ju en enormt fin ubåt. Ja.
När får man reda på det? Har vi någon? Det tar så jäkla lång tid allt sånt
här. Ja, det här tar lång tid. Ja. Så det är väl kanske inte i år ändå. Men man kan ju hoppas.
Vi tittar på dagens rapporter. Det är faktiskt en hel del som kommer. Och jag vet inte om det är några. Den här kommer 11 tror jag i Landers. Allt är kul. Latour såg det okej ut. Men jag tänkte att vi skulle prata om NCC och Veoneer. Veoneer är ju en av de här som faktiskt rörde sig ganska mycket. Men vi börjar med NCC.
Ja, NCC.
Här har vi orderingången. Och den kom in då på, vad var det? 2 miljarder... lägre än Q1 förra året. Men det var jäkligt tuffa jämförelsekvartal. De fick stora order här.
Men det tror jag är positivt.
På vilket sätt då?
Jo, NCC precis som Skanska. Uh-huh. Jobbar ju med att komma bort från de här megastora orders. Där de inte får till det på slutet. Och det blir dålig marginal. Thomas Karlsson lyssnade på i morse. 7.30. Och det här är ju en riktigt stabil herre. Uh-huh, han har sån koll. Så att han... Han såg så nöjd ut. Och just vad det gäller den här frågan så är det ju definitivt så. De har valt bort saker.
De har gjort det?
Ja. Okay. Det är viktigt.
Varför väljer han bort?
Det är stora infrastrukturprojekt som de har gått fel på. Från och till.
De minskar risken då på bekostnad av att man kanske inte får lika mycket order en gång.
Mindre orders men fler.
Okay.
Så för att säkerställa att det går att tjäna ordentligt med, bra med pengar.
Känslan, jag har pratat med ganska många förvaltare i morse om den här rapporten. Och känslan är att lite lättare rapport än väntat, men man är på rätt väg. Det skeptikerna tar fram, det är ju det här är nettoskulden som har ökat. Och de har ganska låg soliditet också. Mm.
Men det här så här ser det väl egentligen ofta ut va?
Det är ingenting som du...
Nej, det här är ju alltså det är ju de här projektfastigheterna. Ja. Så... Plupp, säger det, så har de sålt något. Så ser det inte ut så där.
Och de här projekt, ska man räkna med dem så mycket då? Ska man...
Ja, absolut. Ja. NCC, det här är ju en jätteviktig... Ja. För Skanska är ju det enda de lyckas tjäna pengar på, till och med. Men NCC har ju faktiskt ett överskott i sin entreprenadrörelse. Okay. Skanska har väl egentligen inte det, om man ska vara lite elak.
Så att, och dessutom var det ju en ren rapport. Det var liksom ingen skräp i den som någon
Nej. Sa. Det som skrämde upp marknaden förra året, det var ju hans två, får man väl säga, besparingsprogram och vinstvarningar därigenom. Han tog ju en gång till, så att säga. Och det var ju det som, och det kan vi ju se här i kursutvecklingen.
Precis, här kom ju den här...
Den andra, ja.
När de drog bort stora delar av utdelningen också.
Ja, den överraskade ju marknaden.
Och det har varit kladdiga, mycket nedskrivningar och grejer som återkommit.
Men det här nu och framåt.
Ja. De är på rätt väg. Ja. Och Thomas Karlsson ska man lita på, eller?
Det kan man göra varje dag i veckan.
Varje dag i veckan. Jag gillar honom.
Även söndagar.
Alltså så pass.
Ja.
Du, vi ska avsluta med en till. Veoneer, nu tror jag mot Autoliv här. Vi behöver inte prata Autoliv. Apropå inte så stora kursrörelser på rapporterna.
Nej, här har
här
vi,
blev det.
Här blev det ju det. Och det hänger ju ihop med att... Jon Karlsson har varit väldigt tydlig ända in i kaklet faktiskt att det krävs inte några extra pengar här. Vi ska klara det här fram till kassaflödespositivt. Men det visar sig att det gjorde ju bolaget inte. Ja. Och det är ju huvudskälet. Sen är det ju mjukt på alla rader.
Absolut. Och även Outlook.
Outlooken är mjukt. Allt är mjukt.
Ja.
Men problemet är ju också, vilket gör det hela än mer dramatiskt, att analytikerna har inte ännu lyckats ringa in det här djuret.
Nej.
Man vet inte riktigt. För det är väldigt mycket fåglar i skogen som det här handlar om. Ja, vi vet det att level 5 är skjutet långt bort i framtiden. Och mest på grund av vems fel är det om bilen och så vidare.
Mm.
Men däremot så finns det ju fina lägen. Och det här tror jag egentligen gynnar bolaget. Med produkter som de har nu. Som går att sälja nu.
Så lite tålamod.
Ja, så jag tycker att det här är ett väldigt spännande bolag. Men man får ju förstås en extra chans här då.
Mm. Det blir du träffade ju Karlsson här om inte så länge sedan.
Ja, vi hade honom på...
Fick du en bra känsla när du gick därifrån?
Ja, men Jan Karlsson är ju en riktigt duktig person. Alltså jag tror att han har anställt över 1000 personer nu. Så att de gasar ju på så in i bänken för att ta positionen som Autoliv har. Fast inom de här aktiva systemen då. Så han vill upprepa framgången med Autoliv. Men i det här området. Och det kommer han att kämpa varje timme på dygnet för att åstadkomma. Och jag tror att han har en god chans att lyckas. Här är dock konkurrensbilden annorlunda.
Ja.
Det kommer ju vara andra bolag som han konkurrerar med. Mjukvarubolag och så vidare. Men han berättade ju även att Zenuity, det rullar på.
Okay.
Det börjar bli påtagligt intressanta saker som kan trilla ut där. Så vad ska vi gissa? När ska man plocka upp den här aktien? Ja, det blir ju utmärkt tillfälle här att analysera den här då förestående nyemissionen.
Mm.
Kursen tar ju ordentlig juling idag som du har fått med där.
15% någonting när vi sänder det här.
Och så här har vi väl det stora negativa då i rapportutfallen.
Men du ser långsiktigt lite tålamod så kan det här bli bra.
Äger man inte aktien
så
kanske man ska vänta.
Ja.
Vi har valt att vänta.
Ja.
Och jag tycker det är så svårt att fånga upp det här för det är så otroligt många fåglar i skogen. Men
det kittlar lite.
Det kittlar jättemycket. Ja. För tar han en position i det här.
Ja.
Och mjukvara, det känner vi ju till. Det är ju superintressanta marginaler. Så att mycket spännande.
Spännande. Vad kul. Men då tror jag vi har klarat av att avverka allt som vi skulle prata med idag.
Ja.
Kul att ha det här igen.
Tack Jesper.
Ja.
Jag hoppas på att få återkomma.
Det får du absolut göra.
Mm.
Och så får vi följa den här videon ner vad som händer. Vi ska kolla vad som händer. Och tack för att ni har tittat. Hej på er.